makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar. Idag har jag sällskap av Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Mycket välkomna ni också in i värmen.
Tack så mycket.
Tackar.
En ruggig dag i huvudstaden idag, som är onsdag 20 mars och dagen för veckans stora grej på världens finansmarknader. Ikväll kommer ett nytt besked från den amerikanska centralbanken, ett räntebesked, och det innehåller också prognoser, den så kallade dotplotten, alltså de enskilda ledamöternas tankar om vart räntan ska ta vägen. Det här är ju högintressant. Problemet för oss är att det här kommer bara några timmar efter att podden har publicerats, så vi ska inte lägga jättemycket krut på det, men helt kan vi inte hålla oss borta. En snabb genomgång får det bli för de som är snabba att lyssna. Som tur är finns det andra centralbanker att prata om. Det är ju mycket centralbanker det handlar om sedan en tid tillbaka. Bank of Japan höjde räntan natten till igår, och det var första gången på 17 år. De lämnade minusräntan för första gången på 7 år och avslutade en del andra okonventionella delar av penningpolitiken. En märkeshändelse får man säga, Andreas.
Ja, det är det, absolut. Ja,
tack, vad bra att jag fick det bekräftat. Orsakerna och konsekvenserna ska ni få reda ut. På hemmaplan har Riksbanks fullmäktige utsett en ny direktionsledamot. Är Anna Seim rätt val? Vi har också ett räntebesked att se fram emot här hemma i nästa vecka. Och också här blir det då nya prognoser. Det kommer ju bara varannan gång numera från Riksbanken. Och då är ju frågan om vi då ska få veta ifall sänkningen kommer i maj eller juni. Och i andra halvan blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste. Det är upplägget. Känns det bra?
Mycket bra. Vi är ju laddare.
Ja, ni sa redan i receptionen att ni ville komma igång. Då gör vi det då.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Kristin, kort om Fed då som kommer ikväll. Förutsättningarna är ju att styrräntan i dagsläget ligger på 5,50, eller intervallet 5,25-5,50 om man ska vara petnoga. Ingen tror ju på sänkning, men det kommer ju då de här prognoserna, och det är ju de framför allt som alla är nyfikna på. Vad ska man tro?
Ja, nu kan jag ju låta som att jag blåser av festen här om jag säger att det blir nog inte jättestora förändringar i de här prognoserna. Huvudsakligen har ju data kommit in i linje med vad Fed har förväntat sig. Det jag tror kommer vara intressant här kommer dels vara marknadsreaktionen på presskonferensen. För att även om man nu alla förväntar sig att Fed ska ligga still här, så är frågan varför. Är det för att tillväxten ser bättre ut än väntat, så är det sannolikt positivt för börsen till exempel. Är det för att inflationen verkar riktigt jobbig att få ner den där sista biten ner till målnivån 2%, då är det sämre nyheter för börsen. Så det är en fråga, och om det skulle vara inflationen och det inte blir någon reaktion, är det också en viktig sak, för det betyder att marknaden har lite lämnat det temat bakom sig. Men man kan ju säga att Fed har nu fått marknadsprissättningen dit man vill på ett sätt utifrån då sin tidigare dotplot. Men nu är frågan, plockar man bort ytterligare några sänkningar i år så att man försöker knuffa marknaden mot en ännu lägre förväntansbild om vad som ska komma i termer av då lättnader i penningpolitiken? Det är en fråga. Men också är det faktiskt så att marknaden själv nu prisar lite mindre än 3 sänkningar redan i år här. Så den går för lite grann, och den första sänkningen kanske inte kommer förrän till juli. Så att det är lite egentligen med de framåtblickande marknadsreaktionerna här jag tror man ska hålla utkik.
Ja, just det, Andreas. I den förra senaste dotplotten då, prognosen för styrräntan som ju kom i december, så var det ju 3 sänkningar i år, och sen var det någon slags tomterally, julfest, och det var inprisat nästan uppåt 7, och så nu har vi gått tillbaka då, som Kristin var inne på, till ungefär de här 3 som ju Fed faktiskt sa senast. Tänker du likadant att det är de signalerna och reaktionerna som kommer att bli intressanta?
Ja, det står emellan då, det är de här dotplotsen och medianen där ska sjunka till bara två sänkningar, och det är väl det då. Men sen förutom det så också såklart Powells signaler på presskonferensen, vad är det man tittar på just nu? För det som har hänt hittills i år med amerikansk ekonomi är ju att den på alla punkter skulle jag säga har överraskat positivt och visar styrka, liksom inflationen har kommit in lite högre, men det är ju det som har liksom föranlett den här omprisningen då. Och vår prognos har också reviderats faktiskt, kan jag säga. Så vi räknar just nu då med 3 sänkningar bara för i år. Tidigare så hade vi 5-6 sänkningar, så det är ett tydligt skift.
Ja, bra, just det. Och det här är ju 7:30 ikväll. Vi är den där 2-veckorsperioden när det är osynkat med sommartiden, annars brukar det vara. Eller har jag rätt? Är det 7:30?
Ja, 7 till
och med. Tidigare var det 9:30. 7
så till alla svenskbaserade Fed-nördar kan få gå och lägga sig en timme tidigare än resten av året.
Ja, bra. Ja, då ska vi ta oss an det som vi faktiskt vet har hänt. Nämligen att Bank of Japan då höjde räntan för första gången sedan 2007. Och de klev upp med minsta möjliga marginal över nollan. Från minus 0,1 till intervallet 0 till 0,1. Och där har varit minusränta sedan 2016. Och sen Andreas så satte de också punkt för en del andra ovanliga penningpolitiska metoder. Det som kallas för yield curve control. Alltså att man inte bara vill styra de allra kortaste marknadsräntorna utan också de långa, och har gjort det genom stora köp av statsobligationer. Det har ju varit steg mot det tidigare, men nu var det liksom det formella avslutet. Är Bank of Japan nu tillbaka i någon slags normal penningpolitisk värld, eller vad är det som har hänt här?
Ja, skulle jag svara på det. Därför att å ena sidan så var det ju principiellt stora saker att man lämnar minusräntan och också den här yield curve control, och att man inte har ett formellt mål kring långa räntor i Japan längre. Däremot så kommer man vara fortsatt väldigt aktiv och köpa mycket statsobligationer. Så i praktiken så har man fortfarande en yield curve control, skulle jag säga. Och det är viktigt för japansk ekonomi, därför att japansk ekonomi och statsskuld är som bekant jättehög och låg tillväxt, demografiska utmaningar. Så den stora bilden är ju egentligen så här, att det är fortsatt väldigt, väldigt låga räntor i Japan, och det kommer det vara inom överskådlig framtid, tror jag.
Ja. Kristin?
Nej, men jag håller med. Slutet på gratispengar får ju sättas i sin proportion här i japansk sammanhang. Jag tror den mest aggressiva prognosen jag har sett är att man kanske höjer från 0,10 till 0,25 under det här året. Och det kommer då med många förbehåll. Då behöver man ännu fler kraftiga löneökningar genom kollektivavtal och så vidare. Det är också väldigt intressant när man hör japanska företag som nu kanske för första gången på decennier höjer priset, men då gör man det vid ett tillfälle och sen ligger man still. Så att här finns ju inte förutsättningar för ett grundläggande pågående inflationstryck på det sättet som man normalt brukar tycka att man behöver för att bedriva inflationsmålspolitik, om man inte vänder på hela steken och säger att nej, men här är verkligen fokus på att få upp någon inflation överhuvudtaget, och det är fortfarande den världen Bank of Japan befinner sig i. Det tror jag också man kan utläsa av marknadsreaktionerna här, för att trots den här ganska blygsamma höjningen, men dock höjningen, så tappar yenen, börsen stiger och räntorna sjunker faktiskt. Så även den här höjningen tolkades mjukt av marknaden.
Ja, han var ju tydlig med det, centralbankschefen, att det här vi höjer nu, vi ser inte att vi behöver göra något mer liksom i närtid. Och som du var inne på, Andreas, så fortsatt stora köp även om man inte har det här målet. De sa att om det verkligen drar iväg med räntorna kommer vi vara där. Liksom. Ja, så att någon slags exakt, informell... sen kan jag bara säga det att inflationen var senast 2,2% i Japan. Har faktiskt varit uppe på lite högre nivå under året som gick. Och sen då apropå med löner, det är ju, man pratar om prislönespiraler som centralbankschefer brukar oroa sig för, att de ska elda på varandra. Här var de jätteglada då när
de hoppas viktiga, på den.
Ja, 5,3% blev det i den här stora vårlönerundan med storföretagen, högsta på över 3 decennier tror jag. Så att han tycker ändå att det finns förutsättningar att nå det här målet nu. Om man ändå blickar framåt och tänker att nu är den här undantagsperioden vad gäller Bank of Japan ändå över. Det är ju så att japanska institutioner i frånvaro av goda placeringsmöjligheter på hemmaplan har skeppat ut en väldig massa kapital i omvärlden. Största utländska ägaren av amerikansk statsskuld exempelvis. En tanke som finns där ute är att när nu man på sikt i alla fall kan tänka sig att det kommer gå att få lite bättre avkastning i Japan, att en del ska ta hem pengar av de här institutionerna. Det är inte bara ränteskillnaden man behöver titta på, utan man behöver valutasäkra också om man ska vara utomlands, så det kostar pengar och så vidare. Vad tror du om den tanken, Andreas? Det är många som har gått på grund som har spekulerat i det här genom åren.
Ja, exakt. Nej, men jag tror det har väl kallats världens bästa carry trade, va? Och jag tror fortfarande...
Då får du förklara vad en carry trade är.
Ja, men det är helt enkelt att man då tar lån i någon valuta, Japan, och placerar någon annanstans där man får högre avkastning. Och i Japan då så är det fortsatt så, det är nollränta typ. Så du kan låna till noll och placera i till exempel USA. Amerikanska statsobligationer ger ju 4% avkastning drygt. Så det är alldeles för stor skillnad, tror jag, för att liksom det här ska liksom reverseras på något vis. Jag tror vi måste komma mycket närmare, så att liksom säga att japanska räntor kommer upp på 1,5% samtidigt som amerikanska kommer ner då till 2,5%. Då kanske det här börjar spela ut och verkligen bli en sak. Men idag så är vi långt ifrån det, skulle jag säga.
Ja. Och samtidigt är det lite av ett svårt att förstå, därför att japanska börsen hör faktiskt till de som har gått absolut bäst i år. Och det är också så att om man tittar, som investerare vill ju vi ofta bygga det som kallas diversifierade portföljer, det vill säga att riskerna går åt olika håll och lite tar ut varandra. Och tittar man vad man ska köpa som inte är jättenära kopplat till USA, som är det som driver mycket av världens börser, så är faktiskt Japan, förutom Kina, den enda aktiemarknad av större vikt då, som beter sig på ett annat sätt, vilket ju vi investerare normalt gillar, så kanske våraste för internationellt ägande på japanska börsen också.
Ja, okej. Men lite för tidigt då, så är de här effekterna, verkar ni ändå båda vara inne på. Men ändå en märkeshändelse.
Ja, det är det.
Ja, okej. Ja, det är bra. Vi säger så.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Här i Sverige har det också rört på sig när det gäller centralbanken. I förra veckan meddelade heter det, Riksbanksfullmäktige, att Anna Seim ska ersätta Martin Flodén, som ju slutar i maj. Och Kristin, Anna Seim var ju lite favorit, får man ändå säga. Hon är ju akademiker då, professor vid Stockholms universitet. Och om det inte hade valts in en akademiker, så hade direktionen varit tom på sådana. Och de vill ju ha, precis som ni på finansmarknaden, vill de ha en liksom diversifiering. Var det rätt val?
Ja, först ska jag börja med att säga att jag som myndighetschef naturligtvis inte har några synpunkter på en annan myndighetstjänstetillsättningar. Så privat, understryker jag, tycker jag att det här är ett väldigt roligt och väldigt välförtjänt val. För precis som du säger, så har akademikerna i direktionen haft en stor betydelse för strategisk utveckling av penningpolitiken, och det är också en ovanligt spännande period, skulle jag säga, att komma in som med en stark analytisk bas i en centralbank. Men om vi först tittar lite på vad har professorerna, om vi får kalla dem så lite slarvigt, i direktionen betytt, så har vi ju en viktig linje från Lars Svensson, Carolina Ekholm, som till exempel fick Riksbanken att svänga kring hur man skulle använda räntan för att motverka finansiella obalanser, där att luta sig mot vinden, ni som kom ihåg det. Sen kom Henry Olsson och var tidigt ute med tiondelarnas tyranni, vilket jag tycker i ett längre perspektiv, där att man inte kan detaljstyra utfallen och så, var ett väldigt viktigt budskap. Och Martin Flodén förstås har varit jätteviktig, både i tankegångarna kring stödköp av finansiella tillgångar, men också genom en stor pedagogisk förmåga att förklara det här ibland ganska komplicerade skeendena. Så därför tycker jag det är jättebra att man har någon med den typen av bakgrund. Och just nu då, när det finns så mycket att förstå efter den här ganska märkliga episoden vi har varit igenom. Varför har inflationsutfallen sett så olika ut i länder som egentligen har samma institutionella förutsättningar, samma grad av öppenhet öppenhet och så vidare. Varför har genomslaget av växelkursen på inflationen varit så olika? Hur ska man tänka kring de stora makromodellerna? Och vad kan man egentligen förstå om hushållens och företagens förväntningar och beteenden i en sån här ganska extrem episod? Så där finns det ju jättemycket spännande frågor att ta tag i för Anna.
Ja, hennes forskning, Andreas, rör ju i alla fall delvis samspel mellan finans- och penningpolitik. Och det får man ju säga, känns ju som att det ligger väldigt rätt i tiden. Sen har hon ju också utvärderat Riksbanken. Enligt den nya lagen ska ju en utvärdering ske varje år. Och det var hon då tillsammans med två andra professorer som gjorde det avseende penningpolitiken 2022. Den var ju ganska kritisk. De tyckte att Riksbanken borde ha agerat tidigare med att strama åt och så vidare. Ska man baserat på det placera henne åt hökhållet i det här duva hök-uppdelningen som vi i medierna i alla fall gärna gör?
Ja, nej, det tycker jag är svårt att göra alldeles för tidigt. Det är helt klart så att den där rapporten var kritisk till mycket av obligationsköpen. Och det är ju många som var också här i efterhand, och också är det väldigt tydligt tycker jag. Det här med att man skulle gjort bättre inflationsprognoser och höjt tidigare är ju också så här i efterhand ganska uppenbart. Så att jag tycker inte egentligen, och man ska komma ihåg att också Martin Flodén som hon ersätter då har ju varit mycket kritisk till vissa av obligationsköpen. Så att jag tror absolut att hon är lite skeptisk till de här mer spektakulära åtgärderna, men jag skulle inte klassa henne som en räntehök.
Det är ju direktionen i allmänhet också, inte minst den nya riksbankschefen ja. Thedéen har ju uttryckt det tydligt. Så hon skiljer inte ut sig från resten kanske på det viset då?
Jag skulle bara vilja också fylla i där på Kristin. Jag håller med att det här var ett jättebra val och det blir en viktig kompetens till direktionen. Just det här att kunna liksom följa forskningen och också liksom kritiskt granska tjänstemännen då, som ofta är duktiga doktorer på teori och sådär. Men att kritiskt kunna förhålla sig till de där underlagen är viktigt. Så att stora skor att fylla för Anna med Martin Flodén, men jag tror säkert att hon kommer göra det.
Ja, bra. Vi ska hålla oss kvar vid Riksbanken. Som jag sa inledningsvis så är det ju så att vi får ett räntebesked i nästa vecka. Och som jag också var inne på, så från och med i år har ju Riksbanken samma upplägg som många andra centralbanker. Att man har hälften av mötena utan liksom nya prognoser och alltihopa, inklusive då en räntebana. Men nu då, det som kommer här av besked 27 mars, så får vi faktiskt hela paketet. Och frågan är ju, blir det maj eller juni? Ja. Kommer de svara på det nästa vecka?
Tyvärr så är det ju det som är frågan bara, och inte att de sänker nu då.
Det ska vi säga. Precis. Ja, det blir ingen sänkning nästa vecka.
Det finns ju en möjlighet som jag kanske hade hoppats på, men det är inte vår prognos, utan det som alla förväntar sig nu, det är maj eller juni. Ja, jag tror vi kommer få tydliga signaler om att det blir antingen i maj eller juni, men inte vilken av dem det blir.
Nej, okej. Okay. Kristin?
Ja, nu vore det spännande om jag tyckte något annat, men jag tror detsamma som Andreas här, att man kommer hålla dörren öppen för antingen maj eller juni. Sen finns det lite spännande strategiska val kring om det ska vara maj eller juni, för vi får ju säga att på det stora hela taget, maj eller juni, det är inte jättemånga veckor där emellan. Skillnaden för realekonomin kan vi diskutera, men maj är ju alltid ett så kallat mellanmöte. Och om man då väljer att höja räntan då... Tack.
Eller? Ja. Annars är det jättespännande.
Ja, får vi verkligen hoppas.
Freudiansk felsägning här i makrorådet. Att man sänker räntan i maj, så visar man dels att man kan göra det på sådana här möten när man inte fått nya prognoser. Det är i sig en viktig strategisk signal. Man visar också ett oberoende mot ECB. Även om man från ECBs aprilmöte nog kommer ha ganska tydlig vägvisning, så är det ingen som tror att ECB rör på sig förrän juni. Eller väldigt få, ska jag säga i alla fall. Och det är också, om man tittar på vad har varit för signaler i talen in i de här mötena. Ja, då handlar det dels om att trycka på att man kan agera självständigt, men mot i andra vågskålen ligger då fortfarande en oro. Dels för växelkursen, men också för att man gärna vill se lite mer trygghet i inflationssiffrorna innan man vågar agera. Och då är det ett inflationsutfall till man får innan maj. Så det är väl där vågskålen tippar åt maj eller juni.
Mm. Just det, det har ju lite länge heter det att Riksbanken inte vill gå före Fed och ECB, i alla fall inte före ECB. Nu har det väl börjat tippa lite om deras mål, att som Kristin var inne på, om signalerna är tillräckligt tydliga om att det kommer väldigt snart från ECB, så kan de gå före, och det skulle vara då att göra det i maj och så kommer ECB i juni. Är det upplägget som
ja, det är också vår prognos, kan jag meddela. Och jag minns faktiskt här i makrorådet att vi har pratat om det här tidigare, Kristin, och att vi då hade är jag rädd. Andra prognoser, de kan ju visa sig vara rätt i slutändan, men då trodde jag ECB först och jag tror Kristin sa Bank of England.
Ja, så vi har fel ute bara två då.
Ja, jag tror vi var det. Riksbanken kan gå först, kronan blir avgörande.
Ja, bra. Tack för det. Spännande vecka även nästa. Då ska vi få spaningar. Kristin, du har varit i London, men det har inte med spaning att göra. Jag bara, du pratar om... Du har träffat folk i London, men det nej. Är räntemarknaden smartare?
Ja, min spaning handlar då just om ifall räntemarknaden har blivit smartare.
Ja, jag har uppenbarligen inte blivit i alla fall. Nej, ja.
Och man får ju också säga att Andreas kommer den perfekta bryggan in här. För åtminstone de här två räntemarknadsaktörerna vid just den här poddstudion har ju då redan avslöjat sig som att inte just ha gissat rätt på vem som sänker först. Nej, men bakgrunden till den här spaningen är att det kritiseras ofta från många håll att centralbankerna, deras räntebanor stämmer inte. Ni har säkert sett de här graferna som ser ut som någon slags piggsvin där det visas då hur fel det har varit hela tiden. Och då tänkte jag så här, man får ju också se sig själv i spegeln. Har räntemarknaden blivit smartare? Har räntemarknaden blivit bättre på att faktiskt prisa in de utfall som sen blir av då? Och om man bara ska backa lite här, så traditionellt brukar det vara så att räntemarknaden var väldigt aktiv i att titta på den korta änden av räntekurvan, alltså 3-6 månaders horisonten, ganska agnostisk längre ut. Då brukade det vara en lite svagt uppåtlutande kurva som man inte hade så värst mycket av en aktiv vy på. Men under den här senaste cykeln så har också räntemarknaden väldigt aktivt börjat titta på scenarier längre ut på kurvan. Specifikt kan man säga att man tittade på för USA då, att det först skulle vara ett antal snabba höjningar som sen skulle följas av ett antal snabba sänkningar då. Och då är frågan, har vi blivit bättre? Har vi i räntemarknaden haft mer rätt? Det korta svaret är igen nej. Vi har faktiskt haft mer rätt än tidigare cykler på den korta änden, så där tycks faktiskt räntemarknaden ha blivit mer träffsäker. Men eftersom vi då inte har hållit oss till den korta änden utan haft specifika vyer längre ut som har varit rejält fel, så kan man säga att det sammanlagda prognosfelet är faktiskt större i den här cykeln än tidigare gånger. Så att på så sätt verkar det inte som att räntemarknaden har blivit smartare. Den har inte heller blivit mer ödmjuk, vilket oftast brukar vara en förutsättning för att lära sig och se in i framtiden. Och ja, så summan av kardemumman är väl att det har ungefär varit lika svårt för marknaden som centralbankerna att ta rätt på längre sikt.
Du, Andreas, jag ska få komma in också, men vad är anledningen till att man har liksom inte blivit vid sin läst utan börjat snegla längre ut på räntebanan prognoser?
Ja, jag tror att rätt mycket av det har att göra med också den penningpolitiska förändringen, det som kallas forward guidance, där man också då ger styrning eller en vy mycket längre ut, vilket är då någonting som marknaden har följt eller apat efter, hur man nu vill uttrycka det här. Nu ser man ju att centralbankerna allt mer rör sig tillbaka mot att fokusera på närtid lite mer. Och det kan man väl gissa att även marknaden då så småningom kommer följa efter, särskilt eftersom inte det här verkar ha lett till så värst bra prognoser. Och sen kan man säga så här, ja, men varför är det här viktigt då? Jo, men de långa räntorna är ju det som har stor betydelse för många investeringsbeslut, många företag. Så att det är väldigt rörigt i den långa ändan är inte positivt för långsiktighet, kan man säga.
Mm. Andreas?
Ja, spännande. Jag funderar lite på den här cykeln, hur du definierar den egentligen. Jag tänker på liksom uppgångsfasen i inflation och räntor. Åtminstone på korta räntor så är min bild av att liksom marknaden var bättre och gick före till exempel prognosmakare och centralbanker. Däremot så har man samtidigt också då varit snabbare att prisa in sänkningar som nu har reverserats i år och sådär. Så lite mer aktivistisk marknad än prognosmarknaden.
Du har helt rätt, och jag ska för då full transparens att säga att det handlar om från den förra finanskrisen, så de senaste 15 åren ungefär. Mm. Och precis som du säger så har då marknaden blivit bättre, särskilt under den här cykeln som vi då tänker att den startade någonstans kring 2022 i den korta ändan, men sämre på längre sikt. Mm.
Ja, tack för det. Nej är svaret på frågan då, huvudsakligen. Andreas, du har helt andra tankar. Det handlar om NATO.
Ja, jag tänkte vi ska lämna centralbanksfacket en stund bara. Ja. Och fundera på vad NATO-medlemskapet kan ha att göra med svensk ekonomi. Och det finns ju flera aspekter där, och jag ska inte komma med någon så här kvantifiering, det här innebär det egentligen, men lite spaningar kring det temat ändå. Och då är det så här, för det första så är det ju så att det är ju inte NATO-medlemskapet i sig som är den stora saken för till exempel svensk försvarsindustri eller att vi nu rustar upp försvaret, utan det är ju det, liksom den oroliga omvärlden. Så det är ju viktigt att säga, det är inte NATO-medlemskapet i sig. Men om man tittar på olika delar då, hur det kan påverka svensk ekonomi, så är det ju uppenbart nu att svensk försvarsindustri gynnas. Den är i och för sig inte så himla stor i det här makroperspektivet. Om man tittar på i fjol så hade vi ungefär en krigsmaterielproduktion på 30 miljarder kronor. Det är 0,5% av BNP. Och även om den då förväntas växa mycket kommande år och kommande decennier, så är det liksom inte superviktigt för svensk makroekonomi, skulle jag säga. Sen har vi det här med liksom svenska offentliga försvarsutgifter. Vi ska ju nå upp till NATOs mål på 2% av BNP där. Och det tycks vi ju faktiskt göra redan i år. Så den uppgången har redan skett faktiskt. Sen finns det ju spekulationer i, och jag såg att försvarsministern tänker sig att kommande år så behöver vi gå upp till 2,5%, och något parti i riksdagen har väl föreslagit 3%. Så att det kan ju fortsatt komma upp. Men då är det ju så här, givet gällande ramverk så kommer ju inte det heller så att säga lyfta svensk tillväxt, därför att det kommer ju tränga undan andra utgifter eller tvingas till liksom skattehöjningar. Det är inte så att de flesta tänker sig nog inte att de här ökade försvarsutgifterna bara är här tillfälligt 5-10 år och sådär, och sen ska de vara låga igen, utan man får nog tänka sig att det här är för evigt. Vi kan hoppas vi har fel i det, men då är det så här, en permanent utgiftshöjning vill man inte lånefinansiera, utan den ska man finansiera då med liksom sänkta utgifter på andra områden eller ökade skatter. Så ingen jättestor sak för liksom svenska offentliga finanser heller då, förutom en omskiftning i vad vi spenderar på. Utan den stora saken, det tror jag handlar om investeringarna. Och här är det då så att NATO enligt artikel 3 kan sätta krav på länderna att det måste finnas tillräckligt bra civil infrastruktur. Och då såg jag en expert från Försvarshögskolan som målar upp 8 prioriterade områden för Sverige, vägar, järnvägar. Och det handlar typ om alla vägar, stora vägar och förbindelser som finns i Sverige. Alla leder, Halmstad, Kalmar, Inlandsbanan, Malmvägen, you name it, Göteborgs hamn. Allt är prioriterat tydligen. Och det där blir väldigt intressant, därför att vi kommer från en situation där vi redan investerar väldigt mycket i Sverige. Så frågan är hur mycket investeringarna kan öka. Men helt klart så tror jag det här kan vara en katalysator för ökade investeringar. Vi har ju pratat om det här i många år, helt orelaterat egentligen till NATO, behovet av investeringar i infrastruktur. Men jag tror då NATO-medlemskapet kan fungera som en katalysator, att man faktiskt då politiskt kan komma överens om stora infrastruktursatsningar. Så det skulle jag säga är den stora saken och någonting som kan lyfta ekonomin. Begränsningen där blir snarast inte finansiell, utan reellt finns det arbetskraft. Hur snabbt kan vi lyfta infrastrukturinvesteringar i närtid?
Ja, okej. Okay. Och de här tanken är då att det här kommer gynna ekonomin i stort. Alltså, antar du inte bara pratar om att det är en massa pengar som ska skiftas ut som man får plats, utan då alla kan använda det här så att säga.
Absolut.
Den här järnvägen till Oslo exempelvis, eller att Malmbanan får i bästa fall dubbla spår eller vad det kan handla om.
Ja, exakt. Okay.
Kristin?
Jag delar Andreas syn här, men precis som du är inne på så tror jag att det kommer lyfta en hel del spännande avvägningar. För vi har ju till exempel en parlamentarisk utredning om överskottsmålet som ska vara klar i höst. Det pågår också en utredning om hur man ska fördela eventuellt överskott i inkomstpensionssystemet. Och de här är ju lite kommunicerande kärl, för tillåter man större underskott i det finanspolitiska ramverket så vill man nog ha ett starkt pensionssystem och så vidare. Försvarsutgifter har ju inte varit uppe på samma sätt som till exempel utgifter för klimatanpassning i diskussionen om varför man skulle tillåta ett större underskott. Och precis som Andreas säger så är ju frågan om man kommer vilja ha en permanent ökning genom ett underskott, vill man ju kanske snarare prioritera om då. Och då tror jag också att vi kommer komma tillbaka till en diskussion som man kan uttrycka antingen som blir förstling, vad får man för pengarna, eller det som man lite mer diplomatiskt kanske kallar kvaliteten i utgiftsmixen. För så, precis som du säger så har vi spenderat mycket på infrastruktur i ett OECD-perspektiv, men det tycks vara den allmänna uppgiften att det kanske inte har lett till samma utväxling som man hade hoppats på. Så att kvaliteten i utgifterna och de offentliga finanserna är ett annat gammalt kärt 90-talstema kom upp igen.
Ja, en sista grej Andreas bara. De här sakerna du pratar om, det är sånt som tar lång tid även i den bästa världen, ja. Och tycks ta ännu längre tid i Sverige. Så jag menar, när kan resten av ekonomin få börja ha glädje av det här? Är det om liksom 15 år i så fall, om vi ska säga sätter plattan i mattan nu?
Ja, men jag är rädd att det är väldigt långa ledtider på detta. Och ta till exempel de här översyn av överskottsmålet då, om vi får en uppluckring där, så är det ju från 2027 i så fall det kommer börja. Och som sagt, infrastrukturplaneringar, det kommer komma en proposition i höst för perioden 2026 eller 2027 till 36, så att det är några år bort.
En sak som är intressant när man tittar på tidigare innovationer och just upplåsningar av sådana här situationer som kan verka lite trängda, det är att försvaret faktiskt ofta haft en nyckelroll i det här. Om man tittar till exempel på flygplanen, på bilar, på internet, på ett ganska framtagandet av penicillin och så vidare, den här typen av innovationer gick otroligt fort för att försvaret anammade dem först. Och man tror att nyckeln här är att försvaret hade ett så pass trängande behov att man faktiskt satte allt krut på att få fram en lösning. Kanske kan det vara så också i det här fallet. Om det handlar om försvarskapacitet så tror jag nog att det kan gå snabbare än en del andra situationer.
Ja, vad bra. Då ska vi stänga butiken och du ska få göra det Andreas med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Jag har mina aningar, men du ska få ordet.
Också säga det. Ja, det är självfallet så att det blir Riksbankens besked i nästa vecka som är det stora på makroagendan. Ja.
Och jag som trodde det var Fed ikväll.
Ja, men det är ju så tätt inpå, ja. Som vi var inne på i början.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Och där knöt vi ihop säcken, va? Vi började där, Fed idag, spännande, men det är för snart och vi slutar där. Andreas och Kristin, stort tack. Alltid underbart att ha er i studion. Och också stort tack till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.